Danne, släck ciggen på med fläkten, han kommer hem.
Hej på er!
Hej!
Hej pastor Andrea!
Kolla vad jag har!
Ja, en skärbräda.
En hamsterbur?
Nej, jag har ju gått en gitarrbyggarkurs. Jag pratade om det flera veckor.
Jaha, just det. Ja, ja men vad kul.
Jag har byggt en gitarr.
Ja, jag får se på den.
Känn på den.
Oj, vad tung den var. Och vilka detaljer. Vad duktig du är, pastor Andrea. Titta, Danne.
Ja, ja, jättefin.
Mycket bra gjort. Bravo, bravo.
Ja, jag tänker gå upp på mitt rum nu i alla fall.
Mm, bra, vi ses sen. Hej, hej.
Alltså, Danne.
Vad är det ens?
Jag inte, men jag måste väl prova
det. Fulaste jag sett. Jag måste spela lite grann. Ja. Det kan bli ett kul garv.
Oj.
Nej, men, men vad gör du där med?
Jag vet inte.
Men kan du spela gitarr? Nej.
Eller ja, tydligen. Yeah. Woo!
Yeah. Ja, men sluta. Alltså, vad ska vi göra? Han är ett geni. Ja,
vi håller upp den.
Ja, det gör vi.
Välkommen längst bak i bussen.
Ja, välkommen längst bak i busslinje 178 står det i grillen faktiskt idag. Det är lite speciellt. Det här är säsongspremiär 2026. Det är den 9 februari. Rockhyllan med mig, Anders Hafslund.
Då handlar man kan jag säga att jag.
Ja, det gör du faktiskt. Mm.
Ja, vad härligt. Och jag heter Passandre. Hej på er.
Hej. Och idag ska vi ska inte elda gitarrer. Det är fult.
Nej, vi ska prata om hur man bygger dem.
Ja, mycket bättre. Och vi har en väldigt bra gäst för det här ändamålet.
Ja, David, som han sa som levande, att bygga gitarrer, väldigt fina och exklusiva sådana också.
Sundberg Guitars.
Ja, kolla in det. Mm. Han har ju haft en och annan fin kund. Han har ju han har gjort gitarrer till många musiker i Sverige och utomlands också, bland annat.
Han har ju Ryan Adams, den här country- och rock-legendaren om man så vill. Mm. En riktigt bra historia om hur Ryan testar en gitarr som han har byggt. Mm. Och hur det slutar är ganska fint och coolt. Mm.
Och Keith Richards behöver vi inte prata så mycket om. Han har också en Sundberg-gitarr. Och hur den blev levererad till honom. Också en ball story.
Och sen ska vi även prata om ett projekt som heter Heartworn. Där David vill visa på medmänsklighet och ge bort en gitarr till någon som har gjort någonting. Ja, en vardagshjälte helt enkelt.
Osjälviskt.
Ja, precis. Väldigt bra initiativ och en fin grej att stötta tycker jag.
Ja, det är det verkligen. Och sen ska vi snacka om just det, hur blir man gitarrbyggare? Hur går det till? Ja. Förklarat så att till och med en trummis förstår. Eller två. Eller en mungig spelare. Ja. Men hörni, ska vi rulla igång då?
Det tycker jag.
Det blir som vanligt 200-300% snack. Och idag blir det, det här är fint.
Ja.
Det blir Mahogny verkstad.
Oj. Oh la la.
Rockhyllan med Haslund, Mackenzie och pastor André.
Då rullar vi igång Rockhyllan 178 genom att säga välkommen till våran gäst David Sandari.
Tack så mycket, tack.
Välkommen. Jag hoppas du uppskattar vår första tajta applåd för 2026.
Var den så tajt?
Mm.
Ja, det var där. Danne låg lite ofta.
Kom inte in med attityd. Ja, men,
nej, jag ber om ursäkt.
Danne har ju ett sånt pace. Det är det som gör att han
svänger. Jag är lite före er.
Ja, det är så. David,
ja.
Om vi säger att du är Sveriges främsta gitarrbyggare, rådnar du eller känner du, sträcker du på dig?
Båda delar. Jag tycker, fan, så där kan man ju inte säga.
Ja, det är svårt. Alltså, så här. Men du är ju jävligt bra på att bygga gitarrer. Det har vi ju förstått.
Ja. Mm. Folk verkar gilla dem i alla fall. Det är jag väldigt glad över.
Och vi ska ju snacka om sådana som har gillat dina gitarrer sen. Men jag menar, det är allt ifrån Keith Richards till Plura och Niklas Strömstedt och alla möjliga som har spelat på dina gitarrer. Det är ju ganska häftigt.
Ja, det är.
Men om vi börjar från början så här, hur fasen blev du just gitarrbyggare? Du kunde ju blivit något annat.
Jag var ju något annat innan. Jag var ju en helt vanlig byggnadssnickare som hade jätteont i axeln, så jag kunde inte fortsätta. Den här historien har jag berättat massa gånger, men vi gör det igen då. Jag jobbade som byggnadssnickare och kunde inte fortsätta med det för att jag hade så otroligt ont i axeln. Och då bodde jag i Hedemora och gick till Arbetsförmedlingen till en gammal tant. Måste ha varit några av hennes sista år där, men hon jobbade där och jag fick sitta med henne. För att jag visste inte vad jag skulle göra liksom. Jag kunde inte fortsätta, för jag hade ont som man mår illa på nätterna. Och hon öppnar upp sin data och frågar liksom vad jag skulle kunna tänka mig hålla på med och vad jag tycker om och så. Och då är det ju såklart musik som vi alla älskar. Alla riktiga människor älskar musik. Och många tycker om trä, vilket jag gör. Jag älskar att jobba i trä ända sedan jag varit liten liksom. Och när hon slår in de orden då i sin data, då kommer den här utbildningen upp. Och jag har aldrig ens reflekterat över att gitarrer byggs av någon, utan de finns ju bara där på väggen när man ska köpa dem liksom. Så jag gick igång direkt och bara, det där ska jag gå. Och hon säger att jag inte ska gå det. Och
varför det?
För att jag hade inte de...
kvalifikationer?
Nej, precis. Man skulle ha gått möbelsnickeri och man skulle vara liksom...
Men var i livet är du då, David? Hur gammal är du ungefär?
Ja, jag måste ha varit 20 någonstans där. Mm. Jag började utbildningen 2000. Mm. Född 77. Om det här var 99 då, hur gammal är du då?
22,
23. Ja, men där någonstans, precis. Mm. Nej, men jag hade inte de... grundkunskaper och liksom som behövdes för att söka. Men jag sökte, jag åkte hem till min morfar och snickrade ihop jättefulla grejer som jag fotade dåligt och skickade in som arbetsprov. Då var det ju gamla foton som man framkallade liksom.
Just det.
Ja, och så skrev...
Så du rörde lite på kameran så det blev så out of focus.
Ja, och lite dåligt ljus.
Med flit alltså? Du fotade dåligt med flit?
Ja, det var inte mina bästa foton.
Nej.
Men jag tog inte in någon fotograf.
Var det gitarrer du hade byggt?
Nej, då var det bara hantverk överlag. Jag tror det var någon vägghylla för CD-skivor. Och, ett lusthus skickade jag också med. Mm. Alltså, det blev ju för sig ganska bra.
Men... Det här var du tvungen att göra för att bli antagen? Eller vad?
Nej, det stod ju. Bara man skickade in arbetsprover och skrev ett personligt brev. Och det gjorde jag liksom. Så att jag skickade in de här bilderna. Jag tror faktiskt jag fotade någonting som morfar hade gjort också och skickade in.
Bra.
Men fake it till you make it.
Det är ingen som kan göra någonting åt det.
Nej, precis.
Kommer jag efterhand nu.
Det är bara fusk om man blir påkommen.
Ja, precis.
Eller hur?
Men vart var utbildningen någonstans?
Här borta på Renstjärnas gata, ovanpå chokladfabriken låg
Malmstens.
Nu ligger den ute på Lidingö.
Ja,
Men okej, du kom in där till slut då.
Ja, jag blev kallad på en intervju och lurade dem ännu mer där. Så att jag kom in liksom. Jag hade en jävla tur också för att en som hade gått året innan skulle egentligen ha min plats. Men han kom inte. Man var tvungen att visa intresse och komma dit. Liksom. För jag hörde honom prata, han är inte ens här, den här killen. Liksom. Så jag tror det blev en lucka öppen. Och då, på något sätt så fick jag komma in. På en, annars var jag beredd att gå kanske en ett år möbelsnickeri för att få grundläggande kunskaper. Då.
Men den här axelskalan som jag hade, var den relaterad till ditt jobb innan? Snickerijobb?
Nej, det var i mitt tidigare liv så spelade jag faktiskt ishockey. Så det var en
hockeyskada?
Ja, en hockeyskada.
Nej, då är det lite märkligt att du började bygga gitarr och inte hockeyklubbor istället.
Ja.
Trä som trä?
Eller? Trä som trä, ja.
Mahognyklubbor, finns det någon marknad för det? Palisanderblad.
Ebenholmsklubbor. Ja. Ingen orkar lyfta dem.
Oj, nu gav vi dig en affärsidé. Ja, så verkligen. Du gick igång där.
Kaching!
Ja. Sundberg Clubs. Ja. Nej, inte. Nej.
Okej. Skadan var på grund av hockey. Mm. Det var den här snubben, dök inte upp den här personen.
Nej.
Och plötsligt bara, hoppsan, här ramlar jag in på ett bananskal. Och får den
precis.
Platsen
jag
då,
tror liksom. Faktiskt ni kanske vet vem det är också, men vi kanske inte ska droppa några andra namn så här.
Jo då.
Jo.
Vet ni vem Jonas Tyr är?
Ja, han känner
jag. Han gick innan mig. För när jag skulle börja, då gjordes det om till högskola. Mm. Så jag tror de som hade gått ettan var tvungna att söka om. Och det var tre personer. Då skulle ta in två. Vi skulle vara två varje år.
Oj.
Och Jonas kom inte.
Okay.
Av någon anledning som kan ha att göra med Södermalms nattliv eller sånt där. Jag vet
Och han är ju möbelsnickare fortfarande väl, tror jag. Eller
han håller väl nog på och fixa massa med bygg. Han är duktig som fan.
Han är musiker eftersom
musiker.
Jag tänkte att
älskar att spela AC/DC på sin gitarr. Han är grym på att spela piano faktiskt. Han hans pappa byggde kyrkorglar.
Vad
fan heter han? Walter Tyr.
Coolt.
Men ni två hamnar då?
Nej,
men inte han, en annan person också.
Ja, jag och en tjej som kom in då i den nya formen av skola, ettan. Ja. Och de som hade gått ett år innan fick automatiskt hoppa in år två på universitet som det blev. Mm.
Men då är det bara gitarrbyggare?
Också? På våran utbildning, det heter ju instrumentbyggeri, så du kunde ju, det var knäppinstrument.
Mm.
Som vi höll på med på utbildningen.
Knäppinstrument?
Ja, alltså, det var inte fiol. Nej. Det är ju stråkinstrument.
Ah, okay. Ja. Så strängar som
trummis där.
Okay. Mm. Man knäpper inte på trummorna, eller?
Jo.
Så, men sen på skolan fanns det ju andra inriktningar. Möbelsnickeri, design, möbeltapetering, ja, massa grejer. Okay. Så att, det var otroligt mycket drivna människor som man hamnade
med. Och då går du tre år på den här?
Eller? Ja, tre år gick jag, precis.
Och steget därefter känner du så här, wow, nu ska jag ta över världen.
Alltså jag hade ju, när jag började, det var ju bara nyfikenhet, och jag hade ju inga intentioner att det här skulle bli någon business, utan jag var bara nyfiken, jag ville göra min gitarr liksom. Och sen fastnade jag som fan. Jag var där, vi hade ju nyckel till skolan, så jag var ju där nästan dygnet runt.
Okej.
Härligt.
Så ja, det var helt fantastiskt var det.
Gå all in. Men...
ja, och då efter skolan så hade jag beställningar. Man gör ett gesällprov i slutet som gick väldigt bra. Och då med det kom det intressenter. Mattias Torell var en första, han var en av granskarna. Han var en av de första som jag byggde åt, som han ville ha en direkt där. Och så vet jag, Kristoffer Åström ville ha en jättetidigt. Och Brolle kom och ville ha en. Så att jag hade,
men hur som,
jag vet
exakt
inte. Jo, men det var ju, just Mattias var ju gesällprovet.
Ja, men Brolle liksom.
Ja, bro, jag vet inte, det var väl kanske, kommer du ihåg Fass, tidningen Fass, gitarrtidningen som fanns. Gjorde väl något, Tobias Fröber gjorde något rep där i samband med gesällprov, så att jag vet inte, det var, då fanns ju liksom inte det här internetgrejset. Då kunde man inte bara posta på två sekunder, kolla här, jag gör det här. Just utan
så djungeltrumman kanske göd lite, och sen så var det, blev folk intresserade. Och
ja,
för
jag,
om det
vad ville de ha då? Alltså, vad alltså, de vill inte bara, David, gör en gitarr till mig? Eller var det så här, ja, men säg Brolle då. Vad
ja, han var ganska bestämd. Han ville ha en Elvis-gitarr då.
Ja.
En J200 med stora dasslockerna. Mm. Liksom. Ja, ja. Sunburst, och så skulle det stå Brolle på halsen och sånt där.
Ja, men där hade du igen, liksom. Den, men,
alltså, det, det gjorde jag till honom. Kristoffer Åström där, som för mig då var en stor idol, är idag också, men han var en stor idol då. Så jag, vi träffades ute och jag sa bara, jag gör gitarrer. Han bara, jag vill ha en gitarr. Gör den hur du vill. Så.
Men fan, han kunde ju inte veta, du kunde gjort en sån här cigarrlådgitarrer som låter kanackas.
Ja, du ser väl hur pålitlig
jag ser. Ja, du har ju inte.
Ser du inte mina ögon?
Jo, jag ser passionen.
Ja, hur falska de är. Nej, men han... nej, men såklart, hade inte han gillat den så hade inte han behövt köpa den.
Ah,
jag menar,
okay.
Jag, vad var jag då? 25 år och stod och pratade med honom från Fireside där liksom, och gillade hans sologrejer och sånt. Så då gjorde jag en gitarr till honom. Vad var det med? Ja, det var Mattias, han hade det redan sin. Så att jag hade, och så kom Winnerbäck väldigt tidigt där också. Och han beställde två direkt.
Men hade du verkstad då, eller var det, kunde du vara kvar i skolan? Eller
nej,
hur?
Jag kunde inte vara kvar i skolan, förutom sista sommaren efter jag hade gått ut. Så jag lämnade inte tillbaka min nyckel, så jag var där. För det var ju inte folk där på sommaren såklart.
Nej.
Men jag var där och bearbetade grejer och ja, men tjuvstartade, byggde mallar och sånt. För han som var lärare, han heter Nikola, han bodde i Helene Lund, där jag bodde då. Och han hade en verkstad som, i sitt garage, som stod tom, men som var gjord för gitarrbyggeri. Och jag och en annan kille som var jätteduktig, Mattias Berggren, hyrde in oss där.
Okay.
Så att, och det har ju också betytt jättemycket. Mm. För om man blir utkastad från en skola, alltså fixa en lokal, fixa maskin, fixa
det är kostnader som
det skulle, då tar man ju ett annat jobb liksom. Och det är väl oftast det som händer för folk som går ut. Så jag hade en otrolig tur med allt.
Men kan vi bara pausa lite där?
Ja.
Varför hörde de av sig till dig? Jag menar, fanns det ingen annanstans att köpa gitarrer som var custom made eller någonting innan du kom?
Alltså handbyggda i Sverige. Jo, men det fanns ju några då som höll på. Mikael Sandén har ju varit en som hållit på innan gitarren fanns liksom.
Jag menar, men varför går man då till en kille som precis har tagit en utbildning?
Ja, men det vet
fanns
jag inte.
Massor andra.
Det var, jag tror att Mattias Torell som med gesällprovet, och han, alltså det Mattias diggar, det kollar ju folk på, för han är så sjukt trevlig, och han är så ansedd, han är så duktig, han är ju en av våra bästa liksom.
Men fick en kvalitetsstämpel direkt.
Exakt, en marknadsförare
på något
sätt. Men jag tror,
jag fattade nog inte det då.
Är det där du är ute efter också, så varför man vill ha en handbyggd? Hade alla de här custom krav, alltså jag vill ha, men Brolle ville ha sitt
Elvis,
handbog, alltså, var alla de här gitarrerna någon touch på Winnerbäcks gitarr? Hur ville han att den skulle se ut till exempel?
Ja, men de två första, han ville ha en nylon och en stål. Och jag gjorde, det var ju stål som var min grej. Och jag, bara, men jag hade gjort någon nylon, men han tjatade och då gjorde jag det. Då, vi diskuterade nog fram designen tillsammans. Jag vet att vi la in, han har alltid haft LV på 12:e band, förutom där han har Winnerbäck över hela halsen. Så. Och det har följt med från, men nej, de alla har varit så jävla fina och öppna och liksom, det har inte varit något problem.
Det måste vara fint att få en som är bara min. Alltså den är gjord för mig som artist. Liksom. Så det måste ju vara väldigt häftigt.
Ja, kanske. Jag vet inte.
Men det blir mycket finsnickeri också. Alltså inlägg och så. Eller räknas det inte som det? Jag tänker så här, som möbelsnickare som gör massa intarsia.
Ja, intarsia är ju lite annan teknik än du. Jag gör, alltså inlägg på instrument är ju en annan sak. Men visst, det är ju jättepillrigt och jättekul. Men jag tar ju hjälp av CNC. Maskin.
Okej, för de grejerna.
Men att lära sig det är ju liksom...
Och CNC CAD, men förklara för den som inte vet.
Ja, det är en datastyrd fräs helt enkelt som fräser ut det du ritar in i datorn. Mm. Alltså jag kan ju inte det här. Jag har ju bara suttit på kvällarna, jag har YouTubeat med massa... Och Indien är ju mina bästa vänner när det kommer till att lära sig det här. De är helt grymma. Jag börjar tänka hur de pratar liksom.
Ja.
Men vad menar du?
De gör massa tutorials videor som jag, hur connectar man två, alltså det var där ju så här, två linjer i programmet, hur får jag de här att limma ihop så att det blir en linje. Okay. Där var jag kunde knappt bifoga ett foto i ett mail.
Nej.
Och så han som gjorde mina inlays slutade för att han fick ett riktigt jobb, Magnus Ramel. Och så kör han ut den här fräsen och datorn till mig och säger, här, gör dina egna inlägg. Jag bara...
Du fick lite hjälp där och tutorials.
Så där sitter du och tänker lite grann på indisk engelska för dig själv och gör de där.
Men, det är så jävla roligt.
Jag kommer med maskinen och så skriver han ner så här www.youtube.com.
Han hade faktiskt gjort ett A4 för första jobbet, för jag hade bett honom att göra ett jobb. Han bara, du vet det här jobbet som du ville att jag skulle göra? Här är det. Och så gav han mig ett A4 med hur jag skulle göra. De här varvtalen, här ska du köra och mata så här.
Så du fick ta över hans maskin eller?
Ja, den står hemma i min verkstad nu. Men han var smart, för han gav mig det där och sen så svarade han inte på mina frågor.
Learning by doing.
Ja, han visste vad han gjorde.
En riktig Jedi. Innan vi tar oss till, för vi är nyfikna på hur man gör en gitarr, lite för dummies. Så. Vi tänkte att vi ska göra en gitarr här tillsammans. Nej, det ska vi inte göra. Men innan vi tar oss dit och Mackenzies skivbok som är på gång. Hur hamnade du sen i att starta liksom egen verkstad? För nu bor du ute i skogen i Sörmland och har egen verkstad. Du var ju på Söder någonstans nyss, och när bestämde du dig för att nej men fasen, det här bär, nu ska jag ha egen firma liksom?
Ja, men firma drog jag igång direkt.
Okay.
Men jag var ju först i Helenlund efter skolan som var på Södermalm. Helenlund. Sen delade jag verkstad med Jonas Tyr på Södermalm, bakom gamla skatteskrapan. Sen ville jag absolut inte vara kvar i Stockholm av olika anledningar, och där hade jag träffat en hon som är mor till mitt barn. Och hennes syster driver ett spelställe ute i skogen på en gammal gruvgård som heter Skottvångs gruva, som är helt fantastiskt spelställe. Det är helt grymt. Alla vill bara dit och spela igen när de har spelat där. Så jag och hon hängde där på helgerna. Och så när jag sa att jag måste bort från Stockholm, jag kan inte vara här, då blev det så lätt att flytta dit, just för att hon hade familj där.
Okej.
Och jag nöjde mig med var som helst utom massa folk runt omkring mig. Liksom. Och sen blev vi kvar där. Nu har vi separerat så, men
du fastnade på vara där helt enkelt.
Ja, hon bor också i området så, men det är grymt. Det är lite som hemma där jag kommer ifrån. Liksom. Ja.
Fint. Vi ska snacka gitarrbygge snart. Men kan jag se, vad har du i din handbyggda skivback? Nej, det säger du inte. Vi får ta reda på det nu.
Mackenzies skivback.
Ja, förra veckan så hörde min fula granne Janne av sig.
Är han ful?
Nej, han är, han är ganska söt tycker jag.
Okay.
Fin mustasch han också.
Sunt.
Han hörde av sig och frågade om jag ville gå med på ett gig på Nalen med ett band som heter Lalom. Det hade jag aldrig hört talas om.
Nej.
Så jag sa att, men låt mig Låt mig se om jag kan, sa jag. Så var jag tvungen att gå in och lyssna. Och så bara, fan, ja, det här låter ju spännande. Han sa att det var skitbra. Och så gick jag in och lyssnade, så tänkte jag, ja, det här är bra. Och sen så när jag kom dit så var det slutsålt. Eller när vi kom dit så var det slutsålt. Och det var jävligt snyggt. Först var det så här snygg scen. Det är ju alltid på Nalen, det är ju snygga lokaler, fina.
Men det var slutsålt, sa du ju.
Ja.
Ja. Fast Danne kom in. Jag tänkte också att det var lapp på luckan att han inte kom in.
Nej. Vi kom in och det var slut. Och då han hade biljetter. Han hade biljetter. Ja. Det var det som var grejen. Förlåt, jag missade den lilla detaljen. Han hade en biljett över som jag kunde få. Så då gick jag med och vi kom in och så trumsetet börjar med att tänka, men det är det första jag ser i alla fall. Ja. Istället för virvel så har han en konga.
Jaha.
Ja. Så jag bara, fan, det här var ju coolt, det ser ju spännande ut. Och så börjar de lira, så det visar sig att han spelar liksom med handen på kongan som en som virvel då. Jaha. Fast han spelar konga samtidigt, så spelar han mycket med shakers och tamburiner och sånt där som han slår med istället för stockar. Ibland så kör han med stockar. Så har han en virvel framför den här
kongan. Han hade virvel också. Alltså.
Ja, fast den var längre fram. Mm. Så att han spelar, och sen så jävligt så här latin-feeling på allting.
Men inga stockar på kongan, väl?
Jo då, ibland. Okay. Men han hade sån jävla snärt i sin hand, så det var liksom, man bara, fan vad det smäller på. Så bra riktigt så här konga, kongera-style. Mm. Och så var det skitbra, det var sån jävla sväng och bra stämning och det var svinroligt. Jag är så glad att jag gick med. För ibland kan det vara så här, man lyssnar på någonting så bara, får man ingen riktig feeling. Men sen så kom man dit så bara ännu bättre. Och det är ju så det ska vara. Det ska vara bättre live än vad det är på skiva.
Annars det låter ju som att du varit på exkursion och varit på en helt annan genre än vad du brukar gå på.
Det kan man säga att det var. Så att jag tänkte att vi ska spela en liten låt med Lalom som då står för Los Angeles League of Musicians.
Aha, det var inte slalom utan S.
Nej,
utan
det var Lalom.
Lite surfig idag.
Ja, verkligen.
Lite surf-feeling. Och så är det instrumentalt.
Den här låten är allting.
Allt.
Så sångaren bara står där.
Ja, de skriker lite ibland.
Det finns en text, men han får aldrig sjunga.
Nej, han får aldrig komma in.
Nej.
Den här låten heter Angel's Point.
Det var skönt.
Ja, men det är ett stort band förmodligen som är slutsålt.
Alltså, det går bra för dem. Ja. Så att det har blivit hypat lite så här.
Man vill ju lite dricka paraplydrinkar och inte ha mörkt och minus 14 utanför fönstret.
Nej, men det blir lite varmare inom bords när du lyssnar på det här. Ja, så att jag slänger in det här i backen idag.
Danne, dansade folk på det här geget?
Ja.
Alltså dansa?
Nej.
Inte bara såhär gubbvicka på höfterna?
Nej, men det var ganska, det var väldigt bra rörelse i publiken.
Ja.
Så var det.
Fick du också lite mjuka höfter?
Jag fick faktiskt lite, jag kände bara, oj, nu händer det grejer här.
Hoppsan.
Den vita samba. Den vita samba höften kom fram. Oj.
Snyggt.
Ja, så att den slänger in precis överallt på hela internet.
Oj. Vad bra. Och för dig som inte vet var du ska titta, vilket vrå, så är det, följer du Rockhyllan på
YouTube eller på Spotify.
Titta, Danne kunde ju.
Bra. Wow. Rockhyllan. Det låter som Bob Dylan.
Rockhyllan 178 rullar vidare. Premiären 2026 med mig, Anders Hafslund.
Danne McKenzie.
Och pastor André.
Och vår gäst David.
Ja, David.
Ja.
Jag var inte med på det.
Nej, det skulle inte så lätt. Det är ju faktiskt första gången för dig.
Ja.
Inte för oss. David, vår jingle säger Rockhyllan låter som Bob Dylan.
Säg det.
Bra. Säg det eller någonting.
Han spelar gitarr.
Det är Bob Dylan eller
något. Ja, fan jävla drömkund alltså.
Jaha.
Är det?
Ja. Gamla Dylan då kanske.
Ja.
Men nej, men det,
vi leder dig, jag vet inte vad du vill ska berätta säga. Någonting här.
Ja, men jag har inte
Vi har bara hört någonstans att det hade varit att det var någon just den här drömkunden.
Ja, absolut.
Alltså bygga en gitarr
absolut
till Bob Dylan.
Gitarr till
honom. Det var inte svårare än så.
Nej,
ni har inte pratat
Nej, för fan, jag vill inte prata med han.
Nej.
Då,
han
nej, den
jag tror inte han
jag vill inte förstöra den.
Nej. Magin.
Nej, tänk om han är trevlig liksom, jättegullig.
Tror du det?
Ja, det är kanske tråkigt. Det vill man ju inte tro om honom.
Nej,
han har inte en
aura. Man vill ju ha en utskällning.
Ja, precis. Han ska dyka upp utanför dig med ryggen mot dig hela tiden och säga, ge mig en gitarr då.
Som har Glenn Danzig med någon smäll.
Han ska knacka på och säga, jag vill inte ha någon
gitarr. Nej, precis. Men jag går inte förrän jag har fått den med mig.
Precis.
Lite så, som okej, Mr. Dylan.
Ja, nej, fan.
Okej.
Legend.
Ja, men det var inte det vi skulle prata om. Utan så här, för oss som inte vet, alltså, vad är... Utan att vi ska... Det tog ju dig 3 år hur man gör en akustisk gitarr, kanske. Hur gör man? Vad är grundelementen? Hur bygger du en ackgitarr?
Alltså det är ju en väldigt svår...
Ja, men lite för dammig.
Att koka ner det. Hur lång tid har vi?
Ja.
Nej, men...
En kvart.
Alltså fan, en kvart. Ja. Alltså...
Men om vi börjar från början. Det är ett form av träslag du måste då införskaffa.
Ja.
Det gör man något... det på en gång eller bara köper man...
Träet du ska använda måste ju, alltså om du ska lyckas med ett instrument, om det ska bli bra, om det ska ha ett långt liv, så måste ju träet för det första vara jävligt bra kvalitet och vara ett tonträ, det vill säga ha de egenskaper som krävs för att det ska bli ett bra instrument.
Det har jag hört förut, tonträ, vad innebär det?
Fibrer och liksom lång eller korta fibrer och det ska, densitet och det finns mycket. Så gör du ett lockig gran som jag gör 99% av mina gitarrer, så blir det, har du väldigt bra förutsättningar. Men gör du det i furu till exempel, så blir det inte bra.
Och när du säger inte bra eller bra, du menar att det låter på ett speciellt sätt?
Det kommer säkert låta bra till en början, men det kommer inte hålla i längden. Det kommer inte växa, granen utvecklas och har en ett långt liv. Men
vad händer med furun då? Spricker den eller?
Den är för kort, den är mycket svagare än granen. Liksom. Den, du kan inte ha samma tjocklek i den till exempel, till samma sak.
Okay.
Furun måste vara mycket tjockare för att den ska vara lika stark som granen. Så att, fan, vilken jävla fråga.
Nej, nu pratar vi kvalitet, eller? Är det det vi pratar om?
Ja, det är typ av trä pratar vi nu också.
För, låter det annorlunda på olika träslag?
Absolut.
Ja, men det gör det ju. Ja, det gör det ju, absolut.
Men okej, så gran är att föredra. Och svensk?
Nej, svensk, den är för frodvuxen och vi har för små granar. Jag köper min gran oftast från Kanada. Jag kan köpa den från USA, men jag försöker undvika att köpa grejer från USA.
Vad sa du, svenska granar är för korta?
De har vuxit för fort, frodvuxen.
Den ska växa sakta, så det blir liksom mer...
Ja, de ska ha haft en väldigt dålig uppväxt. Då blir de årsringar. Har ni sett det? Ju saktare det växer, desto tätare blir det. Exakt. Mellan vår och vinter, så. Och då ska du ha en taskig uppväxt liksom, för att det ska växa sakta och bli stora träden. Vi har för små granar.
Okej, så du köper då, låt oss säga från Kanada, och vad händer sen då? Du får
hem det och då vill jag ha det liggandes i min lokal som jag har anpassat för det här i kanske ett år innan jag använder det. Så det är ganska mycket framförhållning. Om man ska göra det på den som jag, som ett levande, så vill jag kunna lita på alla träbitar och då vill jag att det ska torka minst ett år innan jag använder det.
Vilket format får du hem det i? Alltså hur tjocka
bitar? Ja, lockerna, de är...
Tärningsbitar.
Nej, men locken, som vi pratar om, de är ju framsågade av... Där finns det ju företag som lever på att ta fram tonträ. Så de kanske är 5 mm tjocka och sen har de dem...
Det är skivor liksom.
Typ. Skivor vet jag väl inte. Jag skulle säga ämnen då. Men okej, skivor. Det är skivor.
Jag kom från Kåra åt det här, hörde jag nu. Okej,
ämnen. Då är det, så får man, när man beställer, se till att det har rätt mått för det du gör. Så att material är en skitviktig grej.
Ja. Såklart. Och sen låter du då ligga där i minst ett år för att det ska torka, det du säger.
Ja, för att det ska... Ja, precis.
Det är inte så att det har någon betydelse att det måste ligga i samma luft, någonting, för att det ska...
Ja, i samma luftfuktighet.
Ja, okej.
Som jag håller min lokal mellan 40-45%.
Ja.
I Sverige, i mitt område, på vintern, då kan vi vara nere under 20. Vi kan vara nere jättelågt. Och då på vintern tillför jag fukt i min lokal. Och tvärtom på sommaren så tar jag bort för att ligga... Jämnt året runt liksom. Så
du jobbar som i en humidor, kan man säga.
Ja.
Eller, på sätt och vis.
Ja, typ. Ja, om du vill se det så.
Gitarrodor.
Ja, jag vet inte hur mycket det där gav, men
du får det, är viktigt.
Nu har du materialet och sen ska du, det ligger där ett år och nu ska du på något sätt snickra ihop det här då.
Ja, och då
välja ut.
Eller hur? Ja, välja ut, så har man, för det första så måste du lägga ner så jävla mycket tid för att förstå vad du ska göra och hur, vad alla delar under utbildningen, tänker jag. När alla delar och vad, hur det ska fungera som en helhet. Men du sa välja ut, det är ju en viktig grej. När jag sitter, säg att du, jag ska bygga en gitarr till dig, och så sätter vi oss ner och du ska förklara för mig vad du vill ha. Och det är ju bara en grej i sig att lära sig fatta vad du säger när det kommer till ljud och känsla och som, jag har blivit ganska bra med det på åren. Så.
Vad kan de säga då, musikerna som vill? Vad kan de säga till dig typiskt?
Jag vet, hur skulle du beskriva? Jag vill ha ett djupt och basigt stort ljud. Det kan man ju beskriva på olika sätt liksom. Det är väl den lättaste grejen.
Alltså, ja, men varmt eller liksom det ska vara attack, det, är det inte jag.
Eller så säger de, jag vill att det ska låta som Neil Young det här årtalet liksom.
Necro.
Ja, men det där är ju genom ett PA. Ja, men jag vill att det ska låta så, men det
bara hitta varandra där, språket.
Ja, så att det, men just den här specifikationsdiskussionen är ju väldigt givande.
Och, men det är ju då med din kund så att säga.
Ja, precis.
Men hur gör du, tar du fram en hammare och banker?
Ja, du är där.
Nej, men hur omsätter du soundet? Vad påverkar det? Är det tjocklek? Är det typ av trä? Eller liksom...
Ja, alltså, för det första så kommer ju kunden till mig för att de har hört eller pratat om det jag gör. Så att jag har ju min... Jag, det är inte så att jag... han pratar om en Martin D18 som är en legendarisk gitarrmodell. Det är inte så att jag utger... Jag försöker hålla min style ändå. Så om du kommer till mig så det blir min touch och min röst på instrumentet, men jag kan försöka få det till min...
Anpassa min
röst på instrumentet till det du vill ha. Gud, vilket dåligt svar.
Nej, jag fattar att det är svårt.
Men vi köper den förklaringen.
Men jag kan ju liksom inte bli en annan gitarrbyggare för att du gillar dennes gitarrer, men du kommer till mig. Då säger jag, du får köpa en Gibson på Halkans eller vart du nu vill köpa den. För att jag...
Men man kanske har lite koll på dig också sen
innan. Precis. Ja,
och vet ungefär hur det kan låta.
Vad är det som är speciellt med din gitarr? Hur känner man igen din gitarr?
Det här är ju grejen ni ska fråga någon annan. Jag hatar att sitta och prata om.
Hat är bra.
Okej.
Släpp ut det. Hur känner du nu?
Jag har så mycket driv.
Men om David, om vi säger så här då, har du liksom gitarrer som hänger i din verkstad, så att om det kommer en kund som vill ha något speciellt, så kan du bara, men testa den här gitarren och se vad du tycker om den kontra den här och så vidare.
Jag önskar att jag hade, jag har försökt och jag har varit halvvägs till att typ, nu har jag snart 3 demogitarrer jag kan ha, för jag vill ha och jag vill ha fullt med gitarrer som folk kan prova. Men det går inte, för de försvinner liksom innan de är klara, för då kommer någon att hälsa på. Och bara, men vad gör du nu då? Ja, men det här är en demogitarr, men den vill jag ha. Eller så är den precis klar och bara, ja, men här har jag en demogitarr du kan prova. Ja,
den är perfekt för mig, den vill jag.
Ja, det är exakt det jag har sökt. Ja, men då gör jag en sån till dig. Nej, jag vill ju ha den här. Så det är ett jättestort problem, för jag hinner inte.
Nej.
Jag önskar att jag kunde.
Men vad, tar det ungefär en månad för dig att göra en gitarr, eller tar det längre?
Ja, om jag fokar på en gitarr kanske jag får klart den på månad. Jag har ju två olika, jag har det här fullspesade som jag har gjort hela sen jag började, alltså fullspesade högblank, alla designval. Sen har jag tagit fram en billigare linje, samma konstruktion men inte så mycket val för dig som ska ha den. Den kan jag göra nästan på en vecka bara, så. Men då är det tiden jag vinner, det är lackningen, det är väldigt lite lack på den.
Okej.
Så, men en månad, visst, om jag kör hårt så kan jag, men jag har ju oftast 5-6 igång olika stadier så att man kan få ut en paycheck
liksom. Men David, ta rubrikerna bara, en månad, vad består den av ungefär? En vecka där, en vecka där, en vecka där. Alltså, vad börjar du med? Du gör locket först.
Ja, när jag vet vad jag ska göra, tar ju fram material, bara det här känns skitbra för vad du vill ha. Locket, helt riktigt. Jag börjar nästan alltid med locket.
Och för den som inte vet så är locket den där hålet sitter i på gitarren. Nu tar jag fram gitarren bara.
Ja, precis, det är framsidan.
Locket är där stallet är och, och
tack för att du visar för mig.
Tack för dig som visar.
Toppen
som
kan man det är bra säga. Mer internationellt sådär. Men det är ju nästan alltid det jag börjar med. och limmar ihop baksidan, tar fram sargerna för att böja dem under tiden.
Sargerna är de här sexiga höfterna på gitarren.
Precis, sidorna då.
Mm, just det.
Så att jag bygger alltid lådan först.
Ja.
Och steg ett är ju, du ser runt ljudhålet har du ju den här utsmyckningen. Ja, som inte bara är en utsmyckning, det är också en, i och med att du gör ett hål där, så binder du ihop det.
Förstärkning på insidan där.
Ja, det gör du också, men det där är en förstärkning på utsidan för att det inte ska spricka.
Aha,
okay. Så det är steg ett.
Mm.
Så vad sa du, den lilla fina ringen där? Rosetten, okej. Okay. Det är en förstärkning också?
Ja, precis. Ja.
Okej, okay. Så du börjar med lådan?
Ja, precis.
Hur vet du att den låter? Än så länge vet du inte att den låter som du vill då, eller?
Ja, men det har jag väl lärt mig att gör jag så här, då kommer jag landa där jag vill landa.
Mm. Och det är mycket så här förhållande med djup och bredd och höjd, och alltså volymen som jag också gör vad du är ute efter för sound. Det har ju du gjort på konstruktionsbordet först.
Ja, liksom. Absolut.
Ja.
Jag har ju mina modeller och de har ju sina fasta djup.
Ja.
Den där liknar ganska mycket en OM som är en klassisk. Det är inte min egen utan det är en klassisk gitarrmodell.
Ja.
Och den har ju ett djup.
Mm.
Men så kan man gå på Deep Buddy, slänga på ett djup om du kommer och säger, jag vill ha OM-karaktären men jag vill ha lite mer Kongas, tänkte jag. Lite mer botten. Så kan man skicka på lite mer djup. Och gör man det för mycket så kommer det bli en dålig gitarr. Och så att man lär sig ju längs vägen. Men visst, allt spelar in.
Mm. Ja. Och sen gör du... Vilket är svårast nu? Är halsen svårare att göra sen?
Halsen, ja, det är den. Alltså den är inte svår när du har gått i alla fällor, alla gropar och fattat alla fel du har gjort. Så... Mm. Om du då tar till det och gör som du tänker så är den är svår, det är en väldigt viktig del för att det ska lira och bli ett bra instrument. Men det är ju inte heller svårt när du väl har fattat vad som kan gå fel om du inte...
Vad är det som kan skita sig då?
Men får du fel exempel? Halsvinkel till exempel, då får du alldeles för hög sträng höjd över halsen. Eller du får en hals som bara rasslar. För att strängarna slår mot banden. Just eller om du kan få en hals som blir skev. Och är den inte torr så kan den vrida sig med tiden när du börjar bygga med den.
Liksom. Hur många halsar har du slängt i dina dagar?
Inte så många faktiskt.
Nej, mer lådor du har slängt.
Nej, inte så många heller.
Det är bättre faktiskt. Att göra rätt direkt.
Jag tror att jag har sågat sönder kanske en gitarr eller något sånt genom bandsågen.
Ja, då är du så förbannad så då ska den dö.
Ja, men då var jag arg på något. Jag kommer faktiskt... Jo, jag hade en gitarr i verkstaden.
Mycket ilska.
Berätta nu. Vad hände?
Jag trodde det var det vi skulle prata om. Men jo, jag hade en gitarr som stod i ett hörn i verkstaden. Utan strängar och grejer. Och folk bara, men den där då? Kan du inte sätta på strängar på den? Och liksom... Den kan ju jag köpa. Mm. Så tröttna på det. Så då, nu såg jag sönder den här jäveln.
Framför någon som frågar.
Nej, men ganska nära efter de hade sista. Men han gick därifrån. Liksom. Så att,
Men om du gör fel, blir du kungligt förbannad då? För du har lagt ner mycket tid. Och liksom. Är det liksom, nu går jag hem den här dagen. Nu jobbar jag imorgon igen.
Alltså om jag gör fel, jag blir ju väldigt knäckt.
Ja, mer så.
Det förstör ju kväll, natt
och timmar på arbetet, tänker jag.
Ja, men det är ju du frågar om jag hade kastat en hals. Jag gjorde en hals, en gitarr, hade gjort den klar och intonerat den och skulle bara lägga ner den i lådan och mejla kunden och säga nu kan du hämta din gitarr. Så ska jag göra en sista justering på, vet ni vad dragstång är i halsen?
Nej.
Det ligger en grej i halsen som du köper, du lägger i den och så kan du justera halsen. För den vill ju dra sig framåt.
Från insidan.
Okej.
Okay. Kan du kanske se? Eller?
Kanske, även man ser.
Ja, precis, det hålet där.
Ah, okay. Den går liksom parallellt längs halsen.
Så man kan justera halsen. Om den vill dra sig framåt av strängdraget så kan man motverka det.
Aha.
Och så när jag ska göra den där justeringen, då går den där lilla jävla skruven av.
Nej!
Och då är det kaputt.
Ja, för mig var det där.
Ja, okej.
Okay. Kan jag skicka iväg den och den funkar för att den är ju bra första månaden innan halsen börjar röra på sig.
Ja, men du gör ju en kvalitetsgitarr.
Ja, jag tog bort den och gjorde en ny hals. Ja, absolut. Ja. Men den kvällen var ju inte kul för...
Du är mycket känsla i det här. Du går ju inte bara till jobbet och gör, det har ju fattat. Det är inte bara att du slår upp en stomme till en friggebod. Det här är ju liksom du lägger ner din själ i det här.
Ja, men det gör ju.
Men hur lång tid tar det att göra en hals då ungefär?
Ja, jag backar väl kanske. Det var ju den här som är lite lack på så att lackjobbet blev ju räddat så att den kanske jag gjorde på en ny på en dag.
Okay.
Okay, men ja, det svåra är ju att ta bort den halsen som är redan monterad, utan att ha sönder kroppen som är redan kvar.
Men det kanske, jag vet inte om det är en dum fråga, men en relevant fråga tycker jag. Allt är 100% handgjort som, av dig, eller?
Ja, det är det. Mm. Sen jag tar ju hjälp av maskiner för att bearbeta material. Jag står ju inte och handhyvlar ett ämne om jag kan hyvla den på en maskin.
Nej.
För dels tid, men också kropp. Alltså stå och handhyvla eller stå och göra grejer upprepat för hand förstör ju kroppen väldigt mycket. Mm. Och det fick man ju göra i början innan man lärde sig. Eller skaffade maskiner och verktyg som man kunde ta hjälp av. Men alla som säger att de bygger gitarrer för hand använder sig av maskiner, så är det.
Ja, det är en liten vit lögn.
Ja, ja, fast det här med handbyggd, det är så här, jag har funderat mycket på det, för folk frågar, vad är handbyggt?
Du flätar inte strängarna själv.
Nej, precis. Nej, men jag tänker så här att handbyggt är väl när det är färre folk in, alltså som jag ser det, färre folk inblandat i en gitarr än att det är en linje av folk som, här, nu har jag limmat den här igen, kan du ta över och göra
det?
Att det är samma händer som ett eller två par händer som gör instrumentet från start till mål. Det är för mig mer handbyggt än...
Men i cymbalbranschen, vet du, där kan man ju köpa handhamrade cymbaler. Det räcker ju med att någon har slagit 20 slag på dem, så kallas det för handhamrat.
Aha, så lyfter det med maskin?
Ja, det är fubb.
Fubbigt? Ja. Det var länge sedan jag sa.
Fubb är inte ofta.
Men vad är bäst, hand eller maskin?
Nej, alltså det är egentligen bara... Det kan vara lika bra med en maskin, faktiskt, som är svarvad.
Har du någon handknackar då?
Ja, absolut.
Har du provat själv?
Ja, en gång. Jag var på, nej, det gick åt helvete. Det var skitsvårt.
Ja, men då har du varit nosat på det där.
Ja. Ja. Jag var ju i Istanbul för 1,5 år sedan och fick testa på det.
Vi kanske ska fråga dig först, Anne, för jag tänkte fråga David det här, men när du hade hamrat den här cymbalen, hur var det att skiljas från den sen?
Nej, jag fick med den.
Ja, du fick med den. Då frågar vi David istället. Hur är det när du har byggt din gitarr en månad?
Ja.
Får du liksom ett litet band till? Är det lite såhär, jag kanske vill behålla den?
Ja, det där har gått
fast
i vågor.
Håller på den.
Det där har gått i vågor. I början så var det, då tog det lång tid innan jag sa till kunden att nu är den klar. För att då ville jag vara kvar på kvällarna. Alltså det här var första 2-3 åren. Var kvar och spela och kanske ringa någon kompis. Bara, nu är jag klar med den här kompisen och spelar. Mm.
Men det har vi inte frågat. Du spelar ändå gitarr i alla fall.
Jag är absolut ingen bra gitarrist. Jag är ingen gitarrist. Nej, men jag kan spela. Ja, men annars så skulle jag inte ha ramlat in på det här.
För
jag önskar att jag var en bättre gitarrist än vad jag är.
Ja. Det känns som att du har ganska goda förutsättningar att bli duktig.
När ska du hinna
jag
öva?
Vet inte.
Jag tänkte, du har ju materialet eller instrumentet i alla fall.
Jo, men det är ju någonting som saknas liksom.
Ja, övning.
Övning och...
Ja, men det är lite intressant ändå.
Det var ju väl förmodligen därför jag blev gitarrbyggare. Jag var ju besatt av gitarren som instrument.
Annars hade du varit musiker istället.
Ja, om jag hade varit så bra människa så hade jag varit musiker. Mm. Men nu hittade jag en plats i det här sammanhanget.
Mm. Eller hur? Men spelar du i något band eller något sånt där? Spelar med några kompisar? Eller mest
ja, spelar med några kompisar. Nu var det ett tag sedan. Carl Ekerstam känner du?
Ja,
han spelar bas i det här bandet. Faktiskt, för han var för bra för att spela gitarr. Så han kan spela bas. Och så har vi Erik Nilsson spelar trummor.
Ja, han är ju dålig också.
Ja. det är roligt, han är ju svinbra slagverkare. Ja. Han är ju... ett unikum. Ja,
men då spelar du inte akustisk gitarr ens.
Nej, då spelar jag gitarr.
Men vi ska bara avsluta den här frågan nu. Du sa att det gick i vågor. Ett tag så var det lätt att göra sig av med gitarrer och sen inte.
Men det har alltid funnits, eller ofta funnits lite så här separationsångest. Men det var en tid faktiskt att fan vad skönt det är att bli av med den här nu. Kom och hämta den liksom.
Okay.
Och det gjorde mig lite ledsen.
Att du kände
jag
så?
Saknade det här att ha den här separationsångesten. Mm. Och den har jag nu. Igen,
nu har
sen
du.
Många år tillbaka. Och det är så jävla nice.
Kändes, ja, men det kanske, då har du har ännu mer hjärta i det då, om du har svårt att sälja grejerna just nu.
Ja, kanske, jag vet inte. Ja, visst, kanske det. Men det här, jag vet att det här var när jag flyttade in till Södermalm. Och det blev så mycket annat som kanske var roligare än att sitta kvar och spela på kvällarna i verkstaden liksom.
Ja, okej, det köper vi.
Men det gjorde mig ledsen att inte känna det där separationsgrej som vi snackade om.
Vi ska förhoppningsvis inte dra ner, jag ska dra ner stämningen lite grann. Det kanske blir lite sorgligt. För jag tänkte vi ska prata vidare om lite stories och lite allt möjligt sen här om en stund. Men nu har det blivit dags för Anders albumspår. Och det är lite känslosamt. Och det handlar om akustiska gitarrer.
Anders albumspår.
Hörrni mina små pojkar. Så här är det. Idag ska vi prata om min stereokarriär. Jag köper tydligen stereo var 15 år, så jag borde köpa en ny stereo igen. Men första fick jag när jag var 15. Och sen köpte jag en ny för 15 år sedan. Insåg, den nya stereon är 15 år gammal. Och vad lyssnade jag på då för att se om den var bra? Jag ville höra akustisk gitarr. För jag lyssnar inte bara på Kiss. Alltså jag är Kiss MTV Unplugged. Det finns ju akigurer där också. Men det var inte Kiss och MTV Unplugged jag lyssnade på då, utan då plockade jag fram en Johnny Cash-platta som var en av dem som jag provlyssnade högtalarna med. Och det roliga är att han har gjort samma låt lite tidigare i sin karriär. Jag håller en skiva i min hand här där Johnny Cash och Waylon Jennings står med två jättetuffa långa skinnrockar och ser så tuffa ut som man bara kunde göra 1986 när man gillade westernfilmer och plocka in en westernskådis som heter Lash LaRue på baksidan och står piska. Alltså det är så häftigt. Sen är det ju inte, det är inte svinbra country här. Slå på låten Field of Diamonds från 86. Då är vi på plattan Heroes. Den låter så här. Oj. Ja, det är lite som Lalom. Ja, det är det. Ja. Ja, men det är liksom fast bättre. Ja. Ja. Nej, men det är en bra låt.
Det är ett barnprogram tycker jag.
Ja. Ja.
Barba pappa typ.
Ja. Här är mycket bas. Den ligger typ längst fram. Inte jättemycket akustisk gitarr. Det är någon synt. Elgura. Stilgitarr.
Ja. I'm wondering.
Ja. Vi spolar fram till när Johnny Cash, här var han ju mitt i livet och stark. Sen blev han ju ganska gammal när han inte var så gammal. När han var 70 var han ju som han var 100. Han var ju sjuk och hans röst blev ju konstigt. Det blev ju fantastiskt.
Bättre nästan.
Och så började han med sina American Recordings skivor. 2000 så släppte han sin näst sista platta innan han dog. Så var American Recordings 3. Den hette Solitary Man. Den började med den här Tom Petty. Det är låten I Won't Back Down. Men några låtar in så gör han Field of Diamonds, men producerad nu av Rick Rubin, och låter så här. En helt annan låt.
Field of Diamonds in the sky. World's a whirl and right on by. Are you wondering who am I?
Hela texten får en annan innebörd och
jäkla bra släp på rösten.
Ja.
Am I just a star in some.
Men nu akustisk gitarr. Och det blir en helt annan vibb. Life sun going down
down down. Field of diamonds in the sky.
Cheryl Crow som körar lite spooky där. Jävligt fin låt. Och en väldigt bra låt att prova stereo med om man kan se strängarna där bakom högtalargallret eller vad man nu har.
Fint.
Ja. Jag ska lägga upp båda eller? Så man får jämföra lite back to back
I två olika stereos kan man ju spela.
Wow.
Samtidigt.
Inte samtidigt. Ja. Jo, exakt. Hur lät gitarren?
Jättefint. Ja. Men var inte alla de där American var inte svinbra?
Jo, det var skitbra.
Ljud rakt igen och produktion, eller produktion.
Ja, mycket på, men, det var ju det.
Eller hur? Ja. Så att jag kommer ihåg att jag reagerade på det redan då. Mm.
Det var som att det var så nära, liksom, tyckte jag, när jag lyssnade på dem där.
Skithäftigt.
Har du några plattor eller någonting där du liksom kan, där du hör så här, hitta, man fast så här vill jag att min gitarr ska låta?
Alltså, just det. Ja, men det är ju en fråga som man får ibland. Och så här, vem är din favoritgitarrist?
Vem är din idol?
Men jag är mer så här, jag är mer imponerad. Det som har fått mig att gilla musik och vad folk gör med gitarren istället tycker jag är mycket coolare än att det är någon som är svinbra på att shredda eller sådär. Det är klart att jag uppskattar om det någon är duktig att spela gitarr och sådär, men jag kan ju tröttna ganska snabbt på det också. Men när någon använder instrumentet till att beröra folk liksom.
Jag fattar.
Det är ju, det är för mig mycket större. Vad var din fråga?
Jag vet inte, jag bara tänkte hur du kände där. Alltså hur man gör med gitarren. Jo, jag frågade egentligen om du hade någon platta eller någonting så att du har fiskat upp. Så fan, det där vill jag bygga liksom.
Ja, det var skönt sound.
Eller en låt.
Det är svårt på... Ja.
Det var den här låten kanske.
Ja, visst, visst. Men det är så här, du kan ju ha en svinbra gitarr. Mm. Förmodligen spelar han Martin-gitarr där. Mm. Men jag eller Danne skulle kunna spela sönder den gitarren, alltså så den låter skitdåligt också. Så det är inte bara gitarren, utan det sitter ju så mycket i liret
liksom. Ja, i fingrarna också,
jag fattar. Och hur du spelar, så att...
Jag förstår.
Dåligt svar igen.
Nej, men det var inte alls ett dåligt svar. Vi lägger upp Johnny Cash.
En jävligt dålig fråga
var. Ja, det var det faktiskt.
Igen. Vi lägger upp Johnny Cash fingrar där du hittar rockhyllan på internet. Så säger vi tack. Rockhyllan 178 rullar vidare med gitarrbyggare kungen David Sundberg. Och David, vi vet ju att du är brevkompis med Ryan Adams.
Ja, brevkompis vet jag inte, men...
Hade ni bokmärken och sånt? Han har ju köpt en gitarr av dig.
Ja, han har, visst. Men det här var ju många, många, många år sedan.
Mm. Rock och country.
Innan el fanns. Nej, men det var länge sedan. Ja, jag fick ett jättefint brev. Mm. Av honom, jättefint. Så
den skrev hur mycket gitarren,
ja, att han diggar den och att den, jag kommer inte ihåg.
Nej, men jag är helt överrumplad. Det låter otroligt om man översätter till svenska.
Kan det skrev han så verkligen?
Kan man översätta lite så?
Ja, fint. Ja, det var jättelänge sedan jag tittade på det där. Men det har jag ju haft med mig i hjärtat hela tiden. Ja, jag har fått chansen att göra det. Och, ja, det är stort. Det är stort.
Träffades ni sen?
Nej, vi träffades innan faktiskt. Mm-hmm. Jag fick höra att han skulle lira. Det var när jag jobbade på Guitar People som vi pratade om här i pausen. Ja, eller innan vi började. Så kom hans svenska... bokare eller något sånt där in på Guitar People och bara, du fan, ska du inte gå och kolla på det här? Jag vet att du gillar det här. Mm-hmm. Jag bara, det är svinbra. Det är det bästa jag vet liksom. Och ta med någon gitarr också, för han vill träffa dig efter.
Oh, wow, coolt.
Jag bara, aha, vad ska jag göra då?
På dig.
Ja, ja, det var väl säkert någon som hade berättat. Ja, jag tror att han sitter i New York och skriter. Har koll på mig.
Ja, men det är väl så det funkar. Ja. Någon berättar något.
Och så. Ja, kanske.
Så att han hade kollen. Ja.
Men i alla fall, han lirade på Münchenbryggeriet. Jag gick dit med en kompis och så hade jag med mig, jag tror en eller två gitarrer, jag kommer inte ihåg. Skitbra såklart. Det var ju på det här Come Pick Me Up grejset där, Heartbreaker och Gold tiden. Men så skulle vi ses efter. Mm-hmm. Jag stannade kvar och han kom inte ut. Eller jag fick inte gå in och han kom inte ut. Så jag bara, vad fan är det som händer? Nu drar vi liksom. Jaha. Men så kom det en snubbe från bandet som var gitarrist med honom liksom. Ryan skickade ut mig så han vill att jag ska prova gitarren innan han träffar dig, så jag bara, vad fan.
Audition.
Jag släppat hit två instrument på ett gig när jag kunde vara full istället.
Ja, jag har haft en öl i varje hand istället för ett case.
Ja, men så provade han inte, han bara, fan, jag måste hämta Ryan, jag måste hämta han. Det här är grymt liksom. Cool. Så springer han in i logen. Och så händer ingenting. Så kommer han ut igen. Han vill att jag ska prova den lite mer.
Nej, men,
ja, jag bara, okej, okay, men sen går vi härifrån. Ja. Liksom. Så provar han. Han bara, men han måste, antingen kommer han ut eller så får du komma in. Och så tror jag för mig att det hände en gång till att han kom ut och spelade. Och så gick han in och bara, nu skiter vi i det här. Men då kom han ut. Och det var ju betong. Jag vet inte hur det ser ut på Münchenbryggeriet nu. Är det ens ett spelställe?
Jo.
Det är det.
Ja.
Betonggolv.
Alltså,
för det var det då. För jag minns det så väl. Vi står där liksom ganska nära kravaller. Det är helt tomt. Alla har dragit för länge sedan. Jag och min kompis är kvar. Och kommer den här gitarristen ut med Ryan. Han bara, jag kommer inte ihåg ordagrant vad han sa, men de tycker att jag ska prova gitarren ändå liksom. Jag bara, men
det sa de ju första gången.
Ja, men det får du gärna göra. Det är därför jag har tagit med den liksom. Ja. Och då drack han på den tiden också. Så han slog sig ner på golvet, på betonggolvet. Ja, och så bara dunkade han ner sin rödvinare som han hade i sin hand. Oh. Alltså inte aggressivt. Nej. Han skulle ställa ner och det blev lite för hårt. Jag kommer ihåg det. Ja, det är betong liksom. Mm. Och så tar han gitarren. Och så sitter han där och börjar lyssna på den och spelar. och börjar sjunga för sig själv. Jag känner ju igen låtarna och sen sjunger han högre och högre och högre och sen vi kanske satt där med honom på golvet i 45-50 minuter. Oj, och han bara körde låt efter låt. Jag bara,
nej.
Det här är ju så jag är ju så jävla glad att jag stannar kvar. Ja, och det var ju mycket bättre än gigget.
Men vad tog han då? Tog han gitarren och gick
bredvid?
Tog han gitarren och gick sen?
Nej, då, det var mitt gesällprov. Så det ville jag inte bli av med. Liksom. Bara, det här är min gitarr. Bara, I want one of those. Eller this, eller vad fan. Det engelska är inte jävla bra för det, men ni fattar. Så han... så var det inte så mycket mer med det.
Okay.
Sen drog han hem och så tror han fortsatte någon typ av turné i USA och bröt armen på någon gig. Om han ramlade från scen eller inte vet jag inte. Men han i alla fall bryt armen och var helt knäckt för att han fick avbryta och hamna på sjukhus. Och då hade hans management tagit kontakt med mig rörande det här med gitarren då.
Mm.
Så bara, han är så jävla deppig nu och han ingenting är kul och bla bla bla. Så jag bara, men jag är klar med den här gitarren som han... en likadan som han testade. De bara, fan vad grymt, skicka hit den. Så jag skickade dit den. Och den dagen, när han, då hade de sett till, de kom in i hans lägenhet. Så när han kom hem från sjukhuset så öppnade han dörren och så stod det ett case liksom i hallen så här. Och jag för mig att han skrev, jag förstod direkt vad det var eller något sånt där, det där brevet som jag fick. Så fick han gitarren då. Nu blev det här en väldigt lång
historia. Det var jättebra.
Nej, men vadå? Så han ser att öppnar upp dörren ganska nere och så bara wow.
Ja, det vet jag inte.
Jo, så var det.
Ja, så
var det. Ja, men kul story. Men okej, det var en känd kund. Keith Richards har du också, han har också hört talas om dina. Så du har gjort en till honom?
Ja, jag har gjort en liten gitarr till honom.
Rolling Stones, bara för att inflika.
Ja, just det. Det har jag. Det var ju lite senare då. Mitt i...
Men blir man nervös när du ska göra en gitarr till liksom... Ja, men Keith Richards är ju liksom ändå...
Ja, men inte när jag gör den, för gör jag fel så är det ju bara att göra om.
Ja, ja, ja.
Det är liksom,
ja. Jag har men att det blir bra... som han... Eller han kanske inte ville ha... Du hade ingen sånt där
möte med honom. Nej, jag hade ingen möte med honom. Jag har inte snackat med honom sådär.
Nej, okay.
Så, utan det här var genom andra människor.
Mm.
Så jag gjorde klart gitarren. Hans svenska vän, en artist... Jag mötte upp den på Arlanda som tog med sig gitarren, flög till Jamaica, för där det var någon familjeträff.
Ja, var det inte där han ramlade ner från en palm eller någonting?
Ja, fast det var nog innan det.
Kanske var innan, okay.
Jo, för den här artisten var inbjuden till den här familje... Jag tror det var en bröllopsgrej för någon barnbarn eller något sånt där. Och tog med sig gitarren och gav honom den där på stranden, har jag för mig att det var. Och sen så skulle då Keith och de vidare till New York efter festdagarna. Och då hade den här killen sagt, men jag kan ta den till New York så slipper du släpa på den.
Mm.
Liksom, det är taskigt att ge någon någonting som här, flyg med den här. Mm. Han bara, no, I'm gonna bring this baby back home myself.
Nej, liksom, vad fint.
Ja, det var jävligt...
Det är coolt.
Det räckte, så vill jag inte höra något mer från honom.
Nej. Nej, men det räcker ju jättebra.
Ja.
Och då är han kvar på en pedestal.
Eller hur?
Ja, och det är jag köper det där.
Ja.
Annars är risken att de faller.
Mytomspunnen. Är det några beställningar du har fått som du inte har gjort?
Ja, det är det. Det är det, ja.
Ja.
Ja, men alltså det är inte beställningar jag har fått, utan det är folk som har frågat om jag kan göra grejer och jag har sagt nej, det kommer jag inte göra. Aha. Och sen har man fått tag i diskussionen varför. Jag ska försöka att inte avslöja för mycket om den här, men jag har ju då en son.
Aha.
Och han blev ju född på ett BB i Eskilstuna.
Mm.
Och den här förlossningsläkaren, det var så jävla... Det var en jävla dåliga dagar alltså. Förutom att han föddes, det var ju superkul och bra och allt. Han är grym så. Men för att vi kom dit och det var Sofia då som är mamma. Det var ju första barnet för henne och enda barnet. Och det kan ju vara lite kämpigt sådär. Det var lite fel och det var så. Och så till slut så tar de in den här snubben som är proffs då på... Och BB, han är BB-proffs.
Mm.
Duktig. När det är problem tar de in den här killen. Och så kommer han in, han bara, du, för fan, kolla. Så börjar han så här, ta upp plektrum ur fickorna. Istället för att hon som ligger där och har rå ångest för att det,
kan
det,
fel
för
att det händer. Jag hade, timing alltså.
Ja, och så bara, kolla det här. Så han kände igen mig så.
Nej, men,
Jag bara, men vad fan, jag är ju inte här för dina plektrum. Nu ska ju du hjälpa henne.
Ja.
Att...
föda
nu. Få igång det här.
Vi har andra grejer på gång här.
Ja, men fan, det där kommer lösa sig, vet du. Så det gjorde det ju till slut. Han övervakade hela grejen, men jag var ju så jävla arg på honom. Han ville prata med mig mer än vad han tog hand om henne.
Och sen ville han ha en gitarr.
Ja, vi kommer dit.
Okej, förlåt.
Vi kommer komma dit. Det gjorde mig jävligt förbannad. Som tur var hade Sofia fått sån här lustgas, heter det, va? Så hon, jag tror inte hon uppfattade lika den grejen, eller att jag blev arg lika. Ja, jag tror inte hon uppfattade det liksom. Ja, men så kom Anton ut, som pöjken heter då. Så till slut fick vi åka hem. Och så gick det några dagar. Sen började han följa mig på min Sundberg Guitars Facebook. Och sen så blev han vän med, skickade en vän för frågan. Och jag bara, ja men visst, det, han har ändå förlöst mitt barn liksom. Så gick det ett tag, och sen, jag kan ju vara ganska salt i inlägg om det är grejer jag inte gillar, som till exempel vissa parti här i vår, eller sådana grejer, så jag kan skriva grejer, och han börjar hugga på det där liksom, och att
ni var inte på samma sida.
Nej, vi var inte på samma sida. Och så här, ja men du kanske ska göra en gitarr till Jimmy ändå. Så här. Bara, fan, lägg av, annars kommer jag blocka dig liksom. Det är inte min bag. Och så börjar han på min privata, börjar han med det här förfrågan om att jag kunde bygga. Han bara, ja men det här, jag skulle vilja ha en gitarr av dig ändå. Så jag bara, ja men jag vet inte om det känns cool liksom så här. Och så gjorde han en spes själv. Han ville ha en sån här J200 som vi pratade om för, en stor Dustlox-gitarren. Som Brolle hade där i början, liksom, så den modellen.
Fast han ville att du skulle stå Jimmy på den.
Nej, det var inget sånt. Jag tror, så långt hade han. Men han skickade, jag vill ha det här. Och så svarade inte jag på, jag svarade inte på det där meddelandet. För jag ville inte göra det. Och då, man ser ju om någon har läst. Så han såg att jag hade läst. Och så skickade han frågetecken efter några dagar. Och, och till slut så skrev han, och det här är absolut ingen negativt mot min kollega eller någonting, absolut, jag älskar Thomas Felholm som jag kommer nämna här nu, han är en göteborgsbyggare som är jättefin, jättesnäll, jätteduktig, men han skriver så här: tack för svaret, den här förlossningsläkaren, tack för att du svarar proffsigt, jag kanske ska vända mig till Thomas Fredholm istället för att se om han bygger de här modellerna. Och då svarar jag bara, ja men gör det. Han kanske bygger till Sverigedemokrater. Jag gör inte det. Och sen blockerar
sen blev det inget mer.
Så det är en historia. För jag har sagt det förut. Jag har lagt ner så jävla mycket på det jag håller på med. Både hjärta och tid och lära mig. Det är som ni lär er dina trummor och liksom sådana. Du vet hur mycket det kostar i tid och ork och sånt. Då tänker jag inte liksom, jag tänker inte ge det till någon som jag inte
Nej men du har för mycket hjärta inbakat i det.
Ja, men hjärta eller inte, nu tillbaka till hat.
Ja. Jo, men det är inte en form av
jag tror ni fattar vad jag menar. Varför ska jag göra tid i mitt schema för någon som är dum i huvudet?
Men det blev inget, för du ville helt
det enkelt. Det blev inget.
Nej, men det är väl ditt val.
Vill ni att vi ska klippa bort den här historien eller?
Nej. Nej, inte jag. Nej, det ska vi inte göra.
Han kanske ville.
Ja, han kanske ville.
Ja, skitsamma.
Ja, men det är, vi ska gå faktiskt från hat till hjärta då. Om en liten stund. För vi ska prata om en väldigt fin grej där som du gör, där du uppmärksammar någon som har gjort någonting bra. Vi tar det efter Pastor Salm. Det är kanske dags för lite bikt nu.
Det kan verkligen behövas, mina söner.
Vi kör det. Fram med särken.
Pastors Salm.
Sidan 666 är uppslagen, och det är den ambivalenta sidan, den här pastorns psalm. Jag vet inte om jag ska gilla eller ogilla detta.
Ogilla?
Nej, för det finns så många aspekter som jag behöver lägga upp för att få reda på om det här är bra eller inte. Eller om det är som ett skämt eller allvar i det hela. Och jag kommer fram till slutsatsen som jag berättar nu. Låten är fantastisk.
Men?
Lite men. När man gör en cover på en låt, då tycker jag i min mening, det ska vara, antingen gör man om den så att det blir sin egna grej. Så att det låter som en själv. Eller det
en, tolkning,
ja, en tolkning. Eller så gör man det bättre än originalet. Mm-hmm. Det är så jag tycker. Och att göra det bättre än originalet, det är i det här fallet oerhört svårt. Mm. Och då är det då bara alternativet att man gör det till sin egen tolkning. Och så är det inte, utan det spelas rakt av. Mm. Och låten är suverän, men sen vet jag inte vad jag ska tycka ändå.
Är det Megadöd?
Är det nytt här eller?
Ja, här är nytt. Det är Megadeth som har gjort sin version på Metallicas Ride the Lightning, där han då sägs ha varit med och skrivit stora delar utav både albumet och låten. Ja.
Den bittra fejden som har varit en del av.
Ja, men lite.
Av,
men, ja, ska få höra här. So far so good ändå. Guilty is charged, but damn it, it ain't right. There's someone else controlling me. Death in the air, strapped in the electric chair. This can't be happening to me. Who made you got to say? I'll take your life from you. Flash before my eyes. Now it's time to die.
David tar av sig hörlurarna.
Ni förstår ju.
Ja, men vad ska man vänta sig av katten? Han låter ju som sig själv.
Jag tänker också att det finns liksom... Det var faktiskt första gången jag hörde. Jag har tänkt att jag ska gå in och lyssna, men det har inte blivit av.
Jag har sett fram emot att höra.
Ja, men jag känner bara så här, om man sätter på då Metallica istället, så är det liksom så här, fyra snubbar som är typ 18 bast. Och det är sånt jävla så. Det här var
replokalet.
Ja,
precis. Det finns ingenting,
det här fanns ingenting av det.
Men det var så mycket kompressor.
Ja, det var också
torrt.
Tort och kompressor. Och sen så kändes det som att han inte ens sjöng. Han sjöng inte med musiken. Det var lite så här otajt så.
Är det bara den här låten när han gjort fler?
Nej, det är bara den här låten. Det här, det är ett nytt album då. Men det är bara den här.
Det är sista är det ju.
Exakt.
Finns
exakt.
Ingen nerv i det där överhuvudtaget.
Vad var syftet liksom? Har han uttalat sig om varför?
Kissar revir.
Nej, men han påstår att han har, eller han har skrivit stora delar utav det albumet.
Jo, men behöver han spela in det igen liksom? Alltså själv.
Ja, men han vill få cred kanske, inte vet jag, eftersom Metallica ju då tagit från Ride Lightning albumet. Igen, jag tycker låten än idag är otroligt bra, men när man då jämför Metallica och då den här nyutgåvan utav Megadeth, då är det stor skillnad verkligen.
Men det är ju många band som har spelat in, gjort nyinspelningar av sina gamla låtar, och det blir oftast inte, det blir såhär polerat. Kiss gjorde ju också det. Nu har jag pratat om Kiss där. Och vi behöver inte gå in på vilka låtar det var, men det var liksom inget roligt då. Men det här var ju som steget nästa, nyinspelning och
Nej, jag vet inte vad jag tycker faktiskt om det här. Igen, jag älskar låten.
Jag vet vad jag tycker.
Nej,
säger jag.
Lite, det är ingen udd i det hela. Och därför vill jag inte avsluta salmen på det här sättet.
Nähe.
Jag tycker att det gör ju ont.
Mm. Vad tar du då?
Ja, men då måste vara lite rens.
Jaha. Ålarens. Så är jag. Ja, okej. Alla pastor salm.
Alltså, det här är så fläskigt. Man kan känna ögonen gå bakåt, känner ni?
Vad är det här då?
De lirade för några veckor sedan i Stockholm, heter det.
Ja.
Och det är Cryptopsy.
Just det.
Mm. Och det sjuka är att det här är ett album från förra året, så att det är ett nytt album. Och nu snackar vi män som är 55 kanske ish. Och jag tycker det låter så vitalt för att vara i den åldern. Jag kan tänka så här, 20 bast, då har man mycket energi och lust.
De är ju lika unga som Waylon och Johnny Cash på den skivan.
Men sången låter som våran kompis Björn en lördagkväll på krogen.
Ja, lite mindre.
Vad heter låten?
Det ska jag ta om för dig.
Ja, det ska jag.
The Nemesis Adoration. Med Cryptos i.
Nemesis Adoration?
Ja.
Okej.
Okay. Det jag gillar här är att de har behållit sin vitalitet och den här ursinnet som behövs.
Alltså vitalt låter som du pratar om glada pensionärer.
Ja, och när man inleder
de är
musik...
De vitala för sin ålder!
Tyst. När man inleder en låt med dödsvrål.
Ja.
Alltså då vet man, det är ju bra oavsett vad. Aha. Och det här kommer att ligga i alla plattformar på hela internetet.
Alltså det är så
från Passonsalm.
Tack, Passon.
Rockhyllan med Haslund, Mackenzie och Pastor André.
från det här är Rockhyllan 178 med mig, Anders Hafslund,
Danne McKenzie
och Pastor André.
Och vår gäst
David.
Där satt den!
Jävlar
vad på hugget är. Vi snackar handbyggda gitarrer. Vi ställer fråga på vår Instagram och Facebook innan vi började rulla igång här. Vilken bästa Acke-låten? Låten med akustisk gitarr. Fick vi upp direkt. Han har öppnat pärleporten, en kanonlåt, och spelar på akustisk gitarr.
Jamen,
den är ju fin.
Ja.
Den går inte av för Hacker.
Nej.
Och då, David, jag sa ju det precis innan här. Då tänkte du Strebers. Han öppnade pärleporten, men mig vill ingen släppa in, för jag är en på miljonen som vårt herre skiter i.
Precis, ja, så tänker jag.
Ja, du, Andrea, du drog igång. Gud vad det är. Ja. Åh, men det här är inte Strebers. Det är tidiga Strebers, det är jättetidigt.
Det är Salma.
Ja, men det är ju Christer Sjögren. Det är inte ofta han får komma till ton, ta ton i rockhyllan. Ja. Han är på miljonen som vår herre skiter i. Ja, men det är Strebers. Ja, David, berätta. Har du gjort en gitarr åt dem?
Nej, jag har inte gjort någon gitarr till någon i Strebers. Men jag kommer ju från punken. Mm. Och Strebers, alltså stor del, den svenska punken har ju jag vuxit upp i. Mm. Jag kommer från Hofors där, som var ett replokals- och punknäste. Mm. Mm. Och flyttat runt, bott i Fagersta. Mm. Replokaler. Nu bor jag utanför Strängnäs. Och där kommer ju Strebers ifrån. Mm. Jag vet inte hur vi kom in på... Jo, men det var ju låten.
Ja,
just Ulke då. Ulke är ju en, har ju alltid varit en idol för mig.
Sången.
Och för många andra. Han som sjunger och spelar gitarr. Och har nog skrivit mycket av materialet också i orkestern, så att säga. Men man ser honom ibland i Strängnäs.
Mm. Då kan man gå och scouta efter
Ulke.
Ja.
Kan man locka på honom?
Ja. Hade Strängnäs varit lite smarta, så hade de tagit, liksom lyft upp honom.
Ja.
Fan, han är fan. De har betytt mer än vad man tror för kidsen genom åren.
Liksom. Men David, det där är ju lite din grej, har vi förstått. Att lyfta upp folk som har betytt något för någon. Eller för någon annan. Det här med medmänsklighet. Och där har ju du...
Han har övat på sådana här segways.
Ja.
Det är det vi gör här. Heartworn. Ett projekt, eller vad ska man kalla det för? Som du har dragit igång för ett par år sedan, va?
Vänta, projekt. Vad är ett projekt?
Ja, vad kallar man det för? En fin händelse.
Ja, en fin händelse. Det är någonting som jag har funderat på i massa år, men jag har inte vågat dra igång det, för att jag har känt mig så ensam i det. Liksom. Mm. Det är lite läskigt att göra en sån här grej när man inte har någon att bolla med. Och så. Mm. Så var det faktiskt en kund som, när han åkte ifrån det här mötet, första mötet där vi sätter spesen, så tänkte jag bara, fan vad bra snubbe att prata med, och han älskar verkligen musik. Han är på så mycket gig liksom jämt. En äldre herre, förlåt, så gammal är du inte, men
äldre än oss i alla fall.
Äldre än oss, ja. Så jag bara,
en vital.
Tog det med honom vid nästa tillfälle, bara, jag har det här tankarna har jag, och det här skulle jag vilja göra, men jag tycker att det är lite läskigt. Och han sa bara, men kör, och så körde vi. Och då startade jag det här Heartworn-grejen då som jag håller på med. Vilket innebär att vem som helst kan nominera någon de tycker har gjort något bra i samhället för någon annan eller för några andra liksom. Man kan nominera, sen finns det en jury då i slutet på året som jag sammanställer de här nomineringarna och presenterar det för en jury som röstar fram en mottagare av Heartworn. Mm. Vilket innebär att de får, om de godtar den här utmärkelsen, så får de en gitarr som jag har gjort, och i år kommer de också få lite andra grejer där andra chippar in med lite grejer som de har gjort.
Var nominerar man det här någonstans?
Ja, på min hemsida finns det ju då en flik då som, jag kommer inte ihåg vad han som gör hemsidan skrev, det borde väl stå något med Heartworn där i rullgardinen. Mm. Där kan man gå in och fylla i ett formulär och
Och alla kan göra detta.
Alla, ja, alla. Så det blir, mycket, nomineringar. Det blir mycket att läsa. Men det är kul och man blir lite ledsen på ett fint. Alltså inte ledsen, men...
Men det är vackert.
Ja, röd. Ja. Över när folk skriver, ja men den här har gjort det här.
Men det är inte bara saker man har gjort inom musik.
Nej, det är absolut inte kopplat till musik. Förra årets mottagare, Lotten hette hon, hon hade visserligen spelat lite gitarr när hon var ung, men hon var inte aktiv musiker. Men det är så fint, för hon och familjen har börjat spela nu på den här gitarren som finns i deras hem. Och hon brukar skicka lite bilder och så. Så att du får en gitarr, och det är inte det som är grejen. Liksom, ta gitarren, sälj den eller ge bort den eller låna ut den eller ställ den på en ungdomsgård.
Så låt folk den komma till användning.
Ja, skit i gitarren. Det är att du har blivit uppmärksammad för det du har gjort.
Men lite kort, vad hade Lotten gjort som gjorde att hon fick...
Hon är otroligt mycket, men det jag tyckte var mäktigast är ju att hon har ägnat otroligt mycket tid för att hjälpa utsatta kvinnor som har hamnat snett i livet, som inte har någonstans att bo, som blir tvungna att prostituera sig och ta massa droger och skit, alltså rock bottom, hjälper dem. Och hon är, Lottakåren är hon med och hjälper till jättemycket, står och gör mat och kör bilar och allting, så alltså det är så brett. Man kan googla på Lotten Sunna så får man upp det. Det är för mycket för att, men det var en jättefin start på det här. Förra året var första året, och sen hade jag en halvårsgrej med. Det kom in så många nomineringar just riktat till en person första året, så att jag kände att jag kan inte förbise det här, utan jag måste göra en gitarr till. Så fram till sommaren gjorde jag en halvårsgrej. Jag gjorde en till gitarr, och så lurade vi ut den här killen på en restaurang här på Hornsgatan. Vi visste att de skulle lite och käka, och jag hade kompisar med som kände den här personen. Så av en anledning eller en händelse så hamnade vi med dem och fick sitta med dem, och han frågade, hur går det med det här? Är Hartwell David liksom? Och så ljög jag lite och så bara, men till slut så sa jag, men det är fan, jag kan inte ljuga, vi är här för att jag med andra vill tilldela dig den här gitarren för att du blev så uppmärksammad i alla mejl förra året. Och det är ju då Johan Johansson från KSM3, KSMB, ni vet vem jag pratar om. Han fick väldigt mycket kärlek i nomineringen. Det är Lotten och han som fick första året.
Men var det också, hade han också hjälpt många andra?
Han har ju hjälpt jättemånga inom musik, alltså kollegor, och liksom lyft upp andra, skitit i sin egen grej, känns det som. Så känner jag, för när jag läste de här nomineringarna, varför jag blev så rörd var för att det där är precis vad jag tycker om honom. Hur jag uppfattar honom. Och alltid stått på sig och liksom...
Fint. Det måste kännas jättebra för att ge exakt samma när det är som det är lite grann i världen.
Ja, de nu, får lite uppmärksamhet. Och...
Då är det alltså tredje gången nu, kan man säga, fast du hade en halv som du ska...
Det blir ju andra året jag kör, men det blir tredje gitarren som går ut.
Och när vi släpper det här avsnittet så har du ju då avslöjat årets mottagare.
Precis.
Vilket gör att du kan ju berätta det för oss utan att vi ska skvallra för någon.
Enoch Alem heter han då.
Vad har han gjort som förtjänar det här då?
Han jobbar ju då med att motverka gängvåld genom att fånga upp unga dudes ute i våra förorter och få bort dem från gängkriminalitet. Liksom, minska det här, skjutningen och allt det här. Problem, för det är så många som sitter och gnäller hemma, men här har vi någon som verkligen gör någonting för det. Liksom.
Stort.
Så det känns jävligt kul.
Verkligen. Vi är en rock eller applåd.
Såklart.
Mycket tajtare än när vi började.
Men vad heter det någonting? Har han någon
liksom... Fight for Zero har han startat. Och det är då en boxningsklubb som...
Okej.
Okay. Som jag har förstått det som han blir flyttar det här från gatan och gör en positiv... Ja. Får dem till en positiv...
Som en fritidsledare lite också.
Ta bort dem därifrån in i en trygg miljö.
Ja.
Bra. Men vad fint. Alltså vilken grej det där.
Ja. Fantastiskt. Bra gjort.
Och David, du ska bli en applåd till nu, för vi ska faktiskt tacka dig för ett grymt snack. Och kul att du har varit och gästat Rockerna 178. Vi får varma händer efter det här avsnittet. Pastor André, hur gör vi nu för att liksom avsluta det här avsnittet, tycker du?
Ja, men det är ju väldigt svårt, ska sägas. Vi har ju pratat gitarrer och så här, men det har pratats ganska mycket. Ja. Och det är dags att frigöra sig från de inre demonerna. I vanlig ordning. Varför håller du för ansikte för? Är du orolig?
Du känns... Jag är så trött på er.
Och värre ska det bli. Vi ska utföra ett hedligt, vidrigt, men äkta power metal skrik. Ja, det kan du garantera att du ska vara.
Jag kan inte.
Jo, du kan.
Alla kan.
Alla kan.
Alla har gjort det.
Och tanken är bara att jag räknar ner från tre, sen kör vi. 3, 2, 1.
Blä. Me cago en la puta madre que los parió. ¿Dónde están los siete enanos? Rock Hillan. Rock Hillan med Haslund, Mackenzie och Pastor André.